Till näst har jag äran att intervjua Thomas Söderlund. Thomas Söderlund är en kulstötare av rang. Han har tagit FM-medaljer 9 år på raken. Och han meddelar dock den här hösten att han lägger av. Han lägger alltså kulorna på hyllan. Och vi diskuterar bland annat det här.
Kulan skulle jag inte, det är det sista jag skulle ta med nu, för att det vill jag i alla fall nu hålla på med de här närmaste åren i alla fall. Ibland har det kanske varit folk som har funderat vad jag håller på med. Men jag tränar ganska ofta också med musik i öronen, så kan det vara att man har skrikit ganska högt emellan om man har fått en lyckad träff. Nu för tiden är jag ganska allätare, men att det är mest EDM och genre, kanske dubstep och hardstyle.
Hej på dig, Thomas.
Hej.
Hej, hur läget med dig?
Riktigt bra nog.
Mm. Hur känns det nu efter att ha hållit på som kulstötare i flera år att lägga av?
Nå, det känns lite konstigt kanske, men förstås har man jobb och familj och alla andra hobbyn som man håller på med. Så. Mm. Man får nog tiden att gå ändå.
Ja, vad var den främsta orsaken till att du tänkte att nej, nu får det vara nog?
Nå, kanske den mesta orsaken var att tiden räcker inte riktigt, att jag vill inte hålla på som hobby med kulstötning. Att jag vill hålla en viss nivå för att jag ska vilja fortsätta, och det tiden riktigt riktigt till det.
Mm, just det. Ja, det brukar vara den här tiden här. Det är svårt att ha den.
Och så är det. Och sen blir det också, om man har tid så tappar man lite motivation också. Mm. På sidan om.
Jo. Nu har man i alla fall fina framgångar, och nu ska du givetvis få frågor av massvis med olika personer. Första frågan till dig kommer av Linda Sällström, och den frågan lyder på följande sätt.
Har du någonsin känt för att kasta en kula på folk som säger kulkastning istället för kulstötning?
Nej, jag hör nog till de kulstötarna som inte tar illa upp. Att det finns väl de som brukar ta illa upp när man säger kulkastning, men att jag förstår vad folk menar, och det blir fel emellanåt vissa. Ja. Men att jag har nog aldrig tagit illa upp om någon säger kulkastning.
Du har aldrig varit så att du har rättat någon, och du har märkt att de har rätt någon jätteofta?
Nå, då har jag förstås sagt ju att det heter kulstötning, men att det har nog inte tagit illa upp för det i alla fall.
Nej, så inga kulor flög på den personen alltså?
Nej, det var inte så.
Okej. Ja, jag gissar att det kom ett nej där också, men man vet ju aldrig. Vi tar nästa fråga. Då är det Jonas Bergqvist som har en fråga till dig. Den lyder på följande sätt.
Har du experimenterat med att skrika olika saker när du stöter kula? Och om ja, vad gav bäst effekt?
Jag har inte nog testat att skrika olika saker, men att det har jag märkt i alla fall, att desto högre man skriker, i alla fall om man har gjort en dålig träning eller något, att om man skriker lite högre så brukar kulan flyga längre. Men jag har nog aldrig tänkt på riktigt vad jag skriker, att det är nog mer den decibelnivån jag har tänkt på.
Ja. När du övar och testar för dig själv på en träning, känns det någon gång dumt då att du skriker allt vad du kan, och är det någon som någon gång har stannat upp och varit så att härkas i världen, vad händer här?
Ibland har det kanske varit folk som har funderat vad jag håller på med. Men jag tränar ganska ofta också med musik i öronen, så kan det vara att man har skrikit ganska högt emellan om man har fått en lyckad träff. Men att, ofta brukar jag hålla ganska låg profil.
Just det. Nå, det skulle bli lite småintressant om du står och ropar för dig själv. Och hur är det med kulstötningen? Är det så att du tränar mycket själv?
Ja, det är nog annars också med individuell idrott. Att nu har jag också i min karriär haft träningskompisar också, att det har nog sporrat mycket, men att många, nästan 50% av träningarna, och de här sista åren, nu har jag nästan bara tränat själv, att gymträningarna hittar man alltid någon kompis som man får med. Mm. Men kulstötningen har varit ganska mycket själv, förutom när man är på läger.
Just det, men då kan jag ju tänka mig att speciellt om man tränar med andra, att det känns mer naturligt att ropa i deras närhet, och kanske lite mer konstigare att ropa själv.
Ja, och förstås har man ju, jag har haft tränare med förstås, men att de här senaste åren tränar jag mig själv, så då har man ju fått vara ensam. Men att annars brukar ju tränaren vara med också.
Just det. Du vill lämna Jonas Bergqvists fråga där och så går vi vidare till Märta Westerlunds fråga. Den lyder på följande sätt.
Hej Thomas! Vad är det sista du skulle ta med dig till en öde ö?
Oj då, nu kom det en svår fråga. Sista jag skulle ta med till en öde ö. Oho, nu var det svårt. Kanske, vad ska vi nu ta hit på? Jag tänkte först på någon matrest som jag tycker om. Men att nu vill man ju, sen när man har varit längre utan mat så äter man ju vad som helst. Men. Det här är en svår fråga. Det här får vi.
Ja, det här var faktiskt en svår fråga. För vanligtvis brukar ju frågan vara att vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Ja, vilka saker. Det här man tänkt att det skulle komma också en sån här fråga. Men inte så här bakvänd fråga. Inte så här bakvänd fråga. Här hade jag väntat mig. Men att... Nå, kanske nu när man har slutat då med kuststötningen så... Kulan skulle jag inte... Det är det sista jag skulle ta med nu. För att det vill jag i alla fall nu... hålla på med de här närmaste åren i alla fall. Kulan då.
Ja, så är inte kulan heller så praktiskt att ta med sig, väger mycket, och vad ska du egentligen göra? Inte kan du ju som på riktigt fånga mat med den heller. Inte kanske kasta ner någon kokosnötter.
Nej, så är det ju. Men jag väljer kulan. Kulan jag skulle inte ta med i alla fall nu i det här dagsläget.
Okej. Okay. Det blev bra svar. Vi tar nästa fråga. Då är det Hanna Lagerström som har en sådan. Och den lyder på följande sätt.
Vad tror du att du hade sysslat med om du inte satsat på kullstötningen?
Nåja, ska vi säga, jag spelade ju handboll ända tills jag var 17 år. Så då i det läget som jag var, så handboll skulle jag säkert ha fortsatt med. Att handboll är mitt svar.
Vad är ett svårt val där mellan handbollen och kullstötningen?
Nå, lite var det ju. Att det var några skador kanske som valt sen att jag... valt kuststötning, och sen fick jag också bra tränare och Conny Karlsson där, som också gjorde att jag också valt sen kulan. Men att då var det ju svårt, ja, för att när man hade alla vänner som spelade handboll så,
ja,
på det viset.
Ja, jag kan bra tänka mig det. Hanna Lagerström har också en till fråga till dig. Den lyder på följande sätt.
Hur finansieras en karriär inom friidrotten?
No, det är väl mest via sponsorer, och nu för tiden är det väl ganska mycket via sociala medier som man får sponsorer. Och så ska man ju ha villiga föräldrar som kör omkring en och är intresserade och så vidare. Att det är ju något guldgruva i alla fall i friidrott. Men att om man är tillräckligt bra så får man ju via tävlingar och sponsorer och så vidare.
Mm, just det. Vi går vidare från Hanna Lagerströms frågor, och så tar vi Fredrik Furus fråga. Den handlar om, ja, att det har roligt. Den lyder på följande sätt.
Kulstötare, jag på tal om kul. När skrattade du så du grät senast och varför?
Ja. När skrattade jag senast så jag grät? Jag brukar aldrig skratta så mycket, så hårt att jag börjar gråta. Det brukar jag inte göra, men att när skulle jag ha... När skulle jag ha gjort det senast då? Det kan faktiskt vara senast på frisbeegolfbanan. Jag kommer inte exakt ihåg nu vilken dag det var. Men att det var, tror jag, en kavere gjorde en liten gripblock. Eller vad man säger på engelska. Att frisbeen blev i handen och flög lite mot fel håll. Lite fel vinkel kanske. Så det var, då hade vi nog roligt. Det är sådana vanliga misstag som händer på frisbeegolfbanan som man skrattar åt. Så det är kanske det senaste som jag kommer ihåg nu. Mm. Som jag skrattade så. Men så mycket så att jag började gråta, så hårt skrattade jag. Men att det var nog roligt.
Men det hör ju nog till att har man en polare som gör bort sig, om man är riktigt bra vänner, då skrattar man då.
Så är det ju, de förstår nog.
Jo.
De skrattar ju själv också.
Kulle, och jag hör till nog lite skadeglädje om en mockas.
Ja, så är det.
Nåja, vi lämnar Fredrik Furus fråga där, så går vi vidare till Susanne Marins frågor. Den första lyder på följande sätt.
Vad är dina bästa egenskaper som kulstötare?
Nå, som kulstötare kanske jag var ganska, ska vi säga, ganska säker. Att jag fick just i tävlingssammanhang fick jag ut ganska nästan allt ur min kropp, på grund av att jag har varit ganska säker på träningar och sånt. Och liksom jag tycker, och det bästa kanske egenskapen var att jag tycker om att tävla liksom. Det är väl de där, att när det var tävling så kom min kropp igång. Att jag var inte någon träningsstötare, utan jag var när det var tävling så då var jag liksom on the go. Att det är väl mina bästa egenskaper som kuststötare.
Så du hade inga sådana här tävlingsnerver som man ofta ser nog bland väldigt stora idrottare, att gå bra ända fram tills det riktigt gäller, men du var inte en av dem alltså?
Jo, jag hade nog tävlingsnerver, men jag tog dem på rätt vis. Att förstås så hade jag ju en sån nivå att jag aldrig sluppit i några olympiska mästerskap eller världsmästerskap, men att just i FM-nivå och sånt så har jag nog alltid gjort bra ifrån mig. Enligt mig själv i alla fall.
Mm, kyllä. Nu har vi tagit Susanne Marins andra fråga. Den lyder på följande sätt.
Har du haft en crush på någon kändis? Vem i så fall och hur tog det sig i uttryck?
Ja, det här var en ganska svår fråga. Att jag måste göra sånt där, kan man säga, diplomat, eller vad heter det för svar när man...
Diplomatiskt svar. Är lite neutral.
Ja, att jag har nog faktiskt, inte vad jag kommer ihåg nu, att jag skulle ha någon riktigt crush på någon kändis. Att bara sådana idoler har man ju haft i kulstötning, men det är liksom sen lite annorlunda saker. Men att jag inte har riktigt haft något på det viset, något på någon kändis.
Okej.
Så inte.
Då lämnar vi det diplomatiska svaret där. Och så går vi vidare till. Tage Rönnqvist fråga. Den lyder på följande sätt.
Tage Rönnqvist här. Hej Thomas Söderlund. Vem var den senaste personen du ringde till? Och varför?
Det var idag till min arbetskompis. Vad var det nu han skulle hämta? Skulle det vara det han skulle hämta hammaren? Hammaren skulle han hämta.
Okej, just det.
Ja.
Hittar han man då?
Ja, hittar nog. Och vi fick allt gjort.
Perfekt. Det här, ja. Vi tar nästa fråga då. Patrik Degemans fråga, den lyder på följande sätt.
Jag har sett dig när du har stött kulor, eller stött din kula, och det där. Och sen tittar jag på nätet att du har... Ditt rekord borde vara, är det nu, 19-12. Men hur långt skulle den här kulan flyga om man fick slänga i vägen? Flyger den verkligen längre? Eller är det att stöta, så är det liksom det som gör det att den flyger längst?
Ja, menar du då med en hand eller med två händer?
Jag tror han menar nog med två händer att man får slänga den lite hur man vill.
Ja, vi testar ju sån där man slänger kulkast över huvudet bakåt, men då står man ju uppe på den där kanten.
Mm.
Och där är ju kast över 20 meter, men då springer man ju också efter. Men att om man skulle kasta kulan med en hand så kanske den skulle landa på, ja, i många meter, och så skulle man hamna till sjukhus för att ha en sjuk armbåge eller axel. Men att med två händer har jag kastat nog över 20 meter så att jag liksom sen springer efter kulan.
Mm.
Men att med en hand så far den nog inte långt och så hamnar man kanske till sjukhus och opererar armbågen eller axeln på köpet.
Hej slött.
Ja, så är det.
Nåja, vi tar då Hans Martins fråga.
Vilken är din längsta stöt?
Jag har haft på tävling har jag faktiskt stöt längre nog, men då har jag hållit i ringen och så stöter jag också på träning, att jag hålls aldrig på träning i ringen för att få ut det mesta, men att jag har nog kanske halvmeter längre har jag stött än mitt rekord.
Mm.
Alla fall på en tävling som jag inte hölls i ringen, men att om jag ska hållas i ringen så det där är nog mitt max jag har stött någonsin. Men att på träningar när man har fått fara efter lite kulan efter stöten, så då har jag stött kanske halvmeter längre.
Just det.
Ja.
Hörru, då tar vi Janne Hyötys fråga till sist, och den lyder på följande sätt.
Hurudan musik lyssnar du helst på?
Vilken musik jag lyssnar helst på?
Yes.
No, det är nog mest, nu för tiden jag är ganska allätare, men att det är mest EDM och genre, kanske dubstep och hardstyle.
Mm.
Och sen nu kan jag också lyssna lite på rockmusik och allt möjligt, men att elektronisk dansmusik är det kanske mest jag lyssnar på när jag tränar och så vidare. Och rapmusik kan jag också lyssna på. Att allt möjligt kan jag nog lyssna på.
Är du en sån så att du beroende på vilken feeling du har när du har farit till träningsbanan och ska fara på träning helt enkelt, du ser lite, du känner av lite läge och sedan lägger du på det musik som känns bäst för tillfället?
Ja, jag har nog några träningslistor som jag på Spotify som jag brukar använda, men att ofta faller nog till den här elektroniska dansmusik-typen av musik som jag lyssnar på.
Har du märkt något där i träningen, sett i musiken? Kom ju där med Jonas Bergqvists fråga, beroende på vad du ropar, om du har något speciellt rop som far längre. Men hur är det med musiken? Har du märkt där någon gång att, beroende på vilken musik du lyssnar på, om det far längre eller om det går bättre med stötandet?
Mm. Ja, nu har jag märkt att jag har också kanske det var lite nackdel i ett skede att jag lyssnade på träningen alltid på musik och så fick jag liksom den här träningsboosten upp. Och sen så när man får på tävlingar, det var nog musik, särskilt på sådana små tävlingar, så fick man det där samma flowet på. Att nu, alltid före jag ska göra någon långstöd, kanske i slutet på någon träning, så om jag hör på musik till lika så lägger jag nog alltid på någon speciell låt som jag tycker om.
Ja.
Att det här har nog märkt att det är nog stor skillnad på vad man hör på, ja, för musik.
Intressant. Nu ja, där hade vi den sista frågan till dig. Den var som sagt av Janne Hyöty och 12 frågor fick du nu här egentligen i och med att vissa har dubbelfrågor. Hur ser du framtiden ut för dig? Du sa att du som sagt lägger av som kulstötare. Vad fortsätter du med?
Fortsätter nog lite med och håller på med det vanliga att hålla igång kroppen och med gymträning och sen så tänkte jag nog kasta lite på skoj. Diskus kanske i nästa år ännu, att man håller på med något friidrott ännu några år. Att på skoj lite diskus och sen så håller jag på som hobby med frisbeegolf och så vidare. Att nu har man ju hobbyn ännu att hålla på med, men att inte något riktigt på toppnivå mer.
Just det. Ja, den frisbeegolfen är i alla fall en sport som är ganska bra att hålla på med nu i dessa coronatider.
Ja, så är det ju. Att därför just har det också ökat otroligt mycket antal i alla på de här frisbeegolfbanorna. Ibland hamnar man till och med köja innan man får börja kasta. Det har ju varit roligt på det viset, men också ibland har det varit lite frustrerande att hamna köja en halvtimme innan man får kasta. Men att det är kiva nog att den sporten också har ökat i år.
Så är det. Men du, stort lycka till med framtiden, vad du sist och slutligen än bjuder på. Och så tackar jag också för den här intervjun. Stort tack till dig, Thomas.
Jo, tack för att du fick vara med. Yle X.